Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på twostrongarms.se.
Okej. Då var vi här igen då, Erik, på flexkontoret, för det var vi inte. För det här är faktiskt via Zoom idag har vi ett podcastavsnitt.
Jajamän, då var vi här igen då med ett helt nytt spännande podcastavsnitt med Lev ditt drömliv. Och idag har vi en fantastiskt spännande gäst som jag känner lite extra spännande då, i och med att det har med kosthållning att göra och liknande så här, va, vilket jag själv brinner för. Så vi har Bitten Jonsson och vi har till och med en bok här som vi kan hålla upp lite snyggt så. Så sockerbomber 3.0, blir fri från ditt sockerberoende med då just Bitten Jonsson. Så det är väldigt, väldigt spännande och en ära att ha det här Bitten idag. Så vi skulle gärna vilja introducera dig såklart och höra lite mer om dig och var du bor och vad du arbetar med och din passion och ditt driv och din glöd så här och allting det här handlar om. Så varmt välkommen till podden här idag, Bitten.
Tack så hemskt mycket. Jag vill bara nämna också att jag har en medförfattare på den här boken som heter Pia Nordström som är jätteviktig. Utan henne, ingen bok. Jag är ingen skrivperson. Jag snackar och hon skriver. Och det blev en bra kombo. Sockerberoende. Jag var ju sockerrotta när jag var barn. Och i stort sett alla jag träffar som har problem senare i livet kan berätta att de smög och ljög och gömde med olika, ja du vet, godis, kakelbullar, sockerbitar. Jag är så gammal, jag har inte långt kvar till 70. Så när jag var barn fanns det inte det här skräpgodiset. Jag lyssnade på er podd med Peter Martin, han pratade om de här födoämnena, eller man ska inte kalla dem födoämnen, men alltså junk food, processad föda. Som finns idag, som är framtagen i laboratorium. Det finns en jättebra bok som heter End the Overeating America av en läkare, där han beskriver det här tillsammans med hjärnforskare. Kanonbok. Men i alla fall, det fanns inte när jag var barn, så då stal jag sockerbitar hos mormor. Så det började liksom så. Det var väl vad som fanns. Men hela min uppväxt så gillade jag och äta glass och choklad. Det var liksom min grej. Jag har aldrig varit någon mjölperson. Och det är jag tacksam för. För det jag ser med mina patienter som är mjölberoende. Vet, bröd, pasta, gröt. Den typen av kolhydrater. Kakelbullar. De är ofta mycket sjukare. Och mycket svårare att sluta. Mycket lättare att återfalla. Mycket svårare att komma tillbaka på banan. Därmed inte sagt att det är okej att liksom bara choklad- och glassberoende. Det kan ge nog med konsekvenser. Men jag ser ändå en skillnad där. Många har ju både och då. Men och jag var ett glatt och nyfiket och barn som liksom väldigt utåtriktad och så jag har inga trauman. Alla tror ju att beroende beror på trauman och det är ju en livsfarlig myt. Beroende är en primärsjukdom. Man kan både ha varit utsatt för trauman eller ha en taskig barndom och bli beroende. Och man kan bli beroende utan att ha något av det med sig i bagaget. Jag vill poängtera det för alla tror, men vad är det som gjorde att du var beroende? Drogen, aha, och min känsliga hjärna. That's it. Ja, men så i tonårstiden var det ju mycket banta och sådär, du vet. Typiskt, sätt ihop en massa brudar och sjuksköterskolan, det var väl då det egentligen började. Alltså vi var ju helt galen i att banta. Än idag så mår jag illa om jag ser keso och frukt. Alltså jag avskyr frukt och keso. För du vet det var det jag skulle äta för att gå ner i vikt. Kallt, äckligt, inget mättande. Man blir bara mer hungrig. Ja, men i alla fall. Så vi åt det på dagarna. Sen på kvällarna. Då skickade vi taxi och köpa pizza och godis och korv och och du vet, kakor och bullar och allting. För att, men det går ju inte att svälta sig, det är ju livsfarligt. Hjärnan slog ju till på kvällen. Och så sa vi så här. Ja, men det är bara ikväll, imorgon börjar vi om. Alltså det klassiska. Så där höll vi ju på alltså. Jag var aldrig jättetjock, men jag gick väl upp kanske 5-7 kilo hit och dit. Och så skulle man alltid banta då. den ena galnare dieten efter den andra. Men så var det någon som sa så här, men vet du, om man röker då så får man mindre aptit, då äter man mindre och så går man ner i vikt. Så jag minns, vi var ett gäng sjuksköterskeelever som satt oss där på elevhemmet och så övade vi på att röka. Och det lustiga var ju det att några liksom kräktes och mådde illa och klarade inte av det. Men några av oss, och dit hörde jag, blev beroende direkt.
Oj.
Idag vet jag att socker är the gateway drug som leder till stort sett alla andra utlopp. Och det är den första drogen du exponeras till när du är barn. Men det är ingen som ger sina småbarn cigaretter eller kokain eller alkohol. Men processad föda får ju barn. Alltså man petar ju ungar så vansinnigt mycket skit så det är kriminellt i stort sett. Men så det där fattar ju inte vi då. Sen naturligtvis skulle vi gå ut och festa. Och det var ju samma sak där. Jag minns när jag drack första gången våren 72 i Sollefteå. Innan vi skulle gå ut och dansa på elevhemmet. Och jag älskade alkohol. Effekten av alkohol. Det var bara så här, holy shit, varför har inte jag gjort det här förut? Du vet. Och från den dagen så ser jag mig själv som alkoholist. Även om det tog flera år att utveckla konsekvenser. Men jag älskade att festa. Och jag älskade att röka. Och då var ju inte socker lika viktigt under de åren. Så när jag var 33, då blev jag intvingad av min före detta man, amerikanen då. För jag bodde i USA, träffade honom i Sverige, flyttade till USA. Och började jobba på ett sjukhus som sjuksköterska där. Och där mötte jag ju det här, du vet, behandling för kemiskt beroende. Och det var ju en avdelning på det sjukhuset. Och när jag hörde den termen, kemiskt beroende, tänkte jag, vad fasen, har de ätit lacknafta eller målarfärg eller? Ja, men du hör. Jag var utbildad i Sverige, jobbat på, som sjuksköterska, jobbat på Karolinska sjukhuset som klinikförståndare. Aldrig hört termen kemiskt beroende. Snacka om att Sverige är ett u-land.
Jag har aldrig hört det heller faktiskt, Bitte.
Det var vad bra, då är det här en väldigt bra dag för dig. En viktig dag som du aldrig glömmer.
För det är det, jag har aldrig hört det. Jag gillade det ordet, älskade det.
Chemical dependency, right. Och då på den tiden, då kunde, alltså vi hade ju inte, du vet, såna här syntetiska droger då som MDMA och spice och allt det där. Utan då, vad vi pratade om då, det var alkohol. Och så var det sömnmedel, alltså benzodiazepiner, värktabletter, alltså opioider då. Och så var det ju street drugs, alltså kokain, heroin och cannabis och så. Så det var det man pratade om. Och jag var bara, du vet, som Hilma Stöss ungefär här. Va? Vad är det? Men i alla fall, så jag jobbade ju med det också då. Och så smög jag ju med mitt drickande då. För att det ville jag ju inte visa för någon. Så jag planerade mina fyller. Men min amerikanska man då, som ju var härdad, för han hade haft erfarenhet tidigare i livet av det här. Han pratade med ett proffs och så satte de upp en fälla för mig. Där de, jag liksom smög med mitt drickande. Och han var ju arg och jagade mig och hällde ut och såg till att vi inte hade hemma allt det där. Och så hade han träffat en kvinna som kunde det här. Så hon sa, ja men gör tvärtom. Köp hem jättemycket sprit. Då kommer hon att dricka så mycket så hon blir dödsjuk och då får in henne i behandling. Så när jag kommer från jobbet och sitter han där med en dry martini och jag tänker, men äntligen har han fattat att jag inte har problem. Det gick rätt i fällan.
Han var ju fantastisk, vilken man!
Visst är det underbart, ja, helt vansinnigt. Alltså då var det så roligt, det kan jag ju säga efteråt, men... Nu kan jag se, titta i backspegeln och tänka, alltså så tacksam, för det räddade mitt liv. Då fick jag ju världens fyllångest då, alltså den kemiska ångest man får av att dricka, som många tror är orsaken till att man dricker. Därför att de sätter ju för tusan alltid vagnen före hästen. Alltså folk har ju tusen orsaker till varför de dricker. Det finns bara en orsak till varför du dricker och drogar, det är för att du är beroende. Hallå?
Wakey.
Annat, liksom. Ja, men i vilket fall då så kom jag in i behandling och det här var den 26 september 1985 och då var jag ju full den dagen. Så min första nyktra dag är 27 september 1985 och på den vägen är det. Så, och jag menar att det var tack vare så proffsig behandling jag fick på det här behandlingshemmet i Kalifornien. kompetens. Jag fick ju lära mig om dopaminerga systemet, om belöningssystemet, om signalsubstanser. Jag menar, här pratar man ju fortfarande om psykosociala metoder och missbruk. Borde ett missbruk avskyja? Och nämn inte det i min... Alltså, det säger ingenting, så det ska bort. Men, alltså, du vet, det var på den nivån. Alltså, det var så jäkla proffsigt. Jag fick gå en kurs i dopaminforskning i hjärnan under min behandling 85.
Wow, fantastiskt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men i alla fall, så det var ju alltså dynamite. Och det var då jag blev så, du pratade om passion, vad är min passion? Och då ska jag säga att jag blev totalt 100% förälskad i det som heter addiction medicine. Alltså beroendemedicin.
Ja. Mm.
Och bestämde mig under min behandling och efteråt, jag vill inte gå tillbaka och jobba som traditionell sjuksköterska. Jag vill jobba med det här. Mm. Och på den vägen är det. Sen har jag då ägnat jättemycket tid åt att fortsätta utbilda mig, åka till USA, mer kurser, lyssnat på folk som kan det här, och det är så det har gått till. Så resten är historia, kan man säga. Förutom då att på den tiden så var ju vi nykteralkoholister jätteduktig om vi bara slutade dricka eller inte tog någon knark. Mm. För det var ju ingen som pratade om kosten. Mm. Alltså, ja, ät vad du vill ungefär. Och som Peter Martin sa, sjuksköterskor har heller ingen utbildning i näringslära. Vad sa han? 5,5 timme för läkare? Eller 12,5 timme?
Ja, 12,5, ja, precis.
Ja, alltså det är skandal. För det första frågan man ska ställa vid alla symptom hos en patient är, vad äter du?
Precis.
Ja, det jag gör alltså. Men i alla fall, så vi hade ingenting, så jag fortsatte att röka och dricka kaffe och tyckte väl att ja, men idag är jag sugen på att äta bara bacon, eller idag vill jag äta bara glass, eller nu vill jag äta bara choklad, eller ingen tyckte det var konstigt, inte det minsta konstigt, utan vi var ju så glada att vi var nykter liksom.
Ja.
När jag hade varit nykter i 7 år, då jobbade jag med beroendebehandling här i Sverige, jag hade flyttat tillbaka hem då. Ja, och så skulle det vara en kurs i återfall med Terence Gorski, som då är världens ledande återfallspreventionsexpert och behandlare. Och jag tänkte så här, ja men den kursen ska jag gå. Eller det var 2 dagar bara i Dalarna, så jag åkte dit i snöstorm, minns jag, helt otroligt. Men jag måste ju gå den kursen för att hjälpa de människor jag jobbar med. För ingen, alla liksom pratade illa om det vi kallade Minnesota-modellen. Ingen kan ju bli frisk från sitt beroende på 4 veckor. Men de fattar ju inte att 4 veckor är bara starten på en livslång behandling.
Mm.
Det är så svårt att få in det i medvetandet här i Sverige.
Precis.
Och sen att det är en sjukdom är ännu svårare, eftersom det är socialtjänsten som tillhandahåller behandling. Vilket jag tycker är helt fel. Det ska ju vara sjukvården naturligtvis. Fast det ska inte vara traditionell sjukvård som pillrar folk hela tiden. Du vet, one nil, one pill, som Peter säger. Absolut, det ska vara beroendeexperter som kan behandla utan läkemedel. För det är det vi utbildade i USA då, vi som är det. Men i alla fall, så då lyssnar jag på Terry Gorski. Och då säger han så här, att det var en studie då, en grupp nyktra alkoholister, de fick hjälp att sluta röka, dra ner på kaffe eller sluta med kaffe, och så fick de lära sig om näringslära. Mm. Det här är alltså 1992 här i Sverige då.
Mm.
Och den gruppen, de var alltså nyktra och tillfrisknade. 86% i den gruppen var nyktra och tillfrisknade efter 2 år. Och en grupp som bara fick sluta dricka och inga andra kostråd eller hälso- och livsstil eller någonting. Där var bara 28% nyktra.
Mm.
Och då tänker jag så här, holy smoke, jag vill inte återfalla. Så jag ska fasen sluta röka och sluta dricka kaffe och liksom. Men så tänkte jag så här, ja men han sa ju att det handlar om junk food. Jag äter ju aldrig junk food. Junk food, det var bara McDonald's i min värld. Så lite kunde jag.
Mm.
Och McDonald's gillar jag inte. För jag är ju ingen bröd. Jag tycker inte om brödet. Vi ska väl äta en hamburgare, men vill inte ha gegget.
Mm.
Så då tyckte jag att jag var jätteduktig. Och inte speciellt förtjust i pommes frites heller. Så det var ju liksom inte min grej då. Så jag behöver ju inte ändra kosten, tänkte jag. Sure, babe.
Ja.
Så när jag slutade röka och slutade dricka kaffe, ni kan ju tänka er vad som hände. Oh, det gick ju alltså kanske en månad, så hade jag ju chokladsås hit.
Mm.
Alltså då först, det var först då, det här var sommaren, våren 93, började jag fatta kraften i socker.
Ah.
Så den cravingen var jävulsk. Och sen det här att det är ju ingen annan förstår ju det här. Alla, vadå? Det vill bara ta lite liksom. Men det är väl inte så farligt. Om det var så farligt skulle det inte finnas överallt. Och, du vet, exponeringen är ju hur jävel som helst. Det finns överallt.
Mm.
Gå in på Statoil och ha det där. Godis på en gång. Nybakat. Alltså det är bara helt grymt hur industrin pressar den här typen av föda på oss. Du kan ju inte gå någonstans.
Nej.
Och alla ska fira med tårta och kakor och godis och allt.
Mm.
Så att, alltså det var ju helt vidrigt. Och då jobbade jag med en amerikanska och så sa jag det till henne. Alltså, jag fattar inte, så jag slutar dricka. Inga problem. Alltså du klipper bara. Och så får du lära dig, alltså, inga problem ska jag inte säga. Men alltså, du behöver ju inte exponera dig för alkohol eller drogen. Samma med rökning. Du behöver ju inte vara uppe, du behöver inte ha det hemma. Men maten, du måste ju äta flera gånger om dagen. Och då sa jag till henne, jag fattar inte hur jag kunde sluta med cigaretter och alkohol. Men jag kan inte sluta med choklad och glass. Vad är fel på mig?
Mm.
Då glömmer jag aldrig och sa så här, well, you know, you might be a food addict. Det var första gången jag hörde det ordet. Food addict. Det är klart att man inte kan vara matberoende. Tänker ju, alltså jag omvandlar det till mat, food, mat.
Ja.
För på den tiden förstod vi inte liksom, vad är den psykoaktiva ingrediensen i mat? Jag menar, det är ju ingen som hetsar att det är kokt torsk, brukar jag säga.
Ja.
Eller gurka liksom, det är inte det handlar om.
Nej.
Jag hörde Peter nämna också highly palatable foods.
Ja, precis.
Or hedonic foods, säger man också. Processad mat då. Så, och då så säger hon så här, well, you know, I know the people working with that in Chicago. Och så säger, okej. I'll go there. Så då åkte jag över till Chicago. Och så fick jag både utbildning och hjälp själv. Så det var så det började för mig hösten 93. Så det var då jag började tillfristna från mitt food addiction. Som jag senare kallar sugar addiction. Och, eller carb addiction. Eller det som vi gillar. Eller whatever. Jag gillar ordet sugar addiction. Av den anledningen att om du säger till folk liksom att du är flour addict. Du är mjölberoende. Så det kan inte folk koppla, att mjöl är socker.
Mm.
Ja.
Men alla kan inse att de har problem med godis.
Mm.
Så då, aha, ja, jo, men det äter jag nog för mycket ibland. Och då kan man liksom öppna dörren in till det här området genom att säga sugar. Ja.
Mm.
Så det är därför vi säger det. Fast det betyder ju, alla kolhydrater han pratar om, potatis, ris, alltså det är ju carb load vi tittar på. När vi använder sweets eller sugar. Så kodord då. Ja, så det var så det började. Och då började min resa med det då. Och sen har ju det varit en snart 27 år lång resa.
Ja.
Och alltså det tycker jag ju är den mest fascinerande delen av allt det här. Och jag håller med en författare som jag, vars bok jag läste för många, många år sedan. When you heal your relationship with food, you heal the deepest part of yourself. Eftersom ju, att äta är ju en överlevnadsinstinkt.
Mm.
Om du tittar på reptilhjärnan, där har du ju fight, flight, freeze, food och sex. Alltså att överleva, fortplantning, föda, flykt och försvar. Så att äta är ju en djup instinkt för överlevnad.
Mm.
Alltså det är ju djupare än sex. Du kan vara utan sex, men du måste äta, annars dör du.
Mm.
Det är ju jätteviktigt med näring. Så det blev ju liksom en stor insikt liksom hur kraftfullt det var. Och då när jag kom hem, då började folk ringa till mig och säga, ja, jag hörde dig prata om det här med maten. Vet du, jag är matalkoholist. Vad det ord folk använder liksom. Mm. Kan du hjälpa mig? Mm. Så jag hade inte valt det, utan det liksom valde mig på något sätt.
Ja.
När jag kom hem då, 93 på hösten efter det här, så sa folk, ja, men liksom jag skulle behöva veta mer. Så jag startade bara en studiecirkel i tystnad. Ingen visste någonting, liksom samla ihop lite folk.
Mm.
Det var så det började.
Ja.
Och på den vägen är det liksom. Och 2004 skrev vi ju första boken då, som fick jättemycket uppmärksamhet. Att det fanns liksom ett koncept. Alltså folk kunde börja identifiera sig och lyssna på varann. Och sen har vi ju haft vansinnigt motstånd. Naturligtvis från etablissemanget. Men det är en liten klick.
Ja.
Jag brukar säga det att ja, det är två saker. Eller tre kanske. De som inte fattar att det här är... För idag har vi så otroligt mycket forskning. Det finns mer än 8000 studier på det här.
Ja.
Det finns så mycket böcker om du vill läsa. Så att påstå att det inte finns någon forskning. Då liksom är du tillhör jorden en plattföreningen. Eller också har du bott under en sten eller någonting. Det är liksom bara att säga alltså, jag argumenterar inte med sådana.
Nej.
Waste of breath brukar jag säga. Eller också kan de inte läsa engelska, brukar jag säga också till de som frågar. Och då blir ju professor Ditten Dutten förvandlad förstås. Men det tycker jag, det bjuder jag på.
Det ska man bjuda på, jag håller med.
Ja, jag menar det. Ja, jag menar det. Ja, det där var en lång introduktion till varför jag jobbar med det jag jobbar med. Men alltså, har man sett människor som är fångade i det här helvetet, i den här kontrollförlusten, du vet, alltså att jag gör det fast jag inte vill, och jag har själv känt det där suget, alltså besattheten, alltså jag bara måste ha det, och jag vet att jag blir sjuk om jag äter det, och ändå gör jag det gång på gång. För jag brukar säga det att mina återfall under de här 27 åren snart, alltså de har ju varit bästa läxorna ever. Alltså det är det jag har lärt mig på. Ja, men gud, det går inte att göra sådär, för då blir det så här liksom. Yes. Eller jag borde ha gjort sådär. Herregud. Och många ser ju återfall som ett misslyckande. Jag ser det som en lektion.
Ja, erfarenhet.
Superlektion. Så är det ju med allt vi ska lära oss nytt. Det är ju ingen som liksom kliver upp och bara gör allting rätt från början. Det är ju en process att lära sig det här. Och sen är det ju inte så enkelt heller. Jag menar, alkoholism är mycket enklare. Är du alkoholist och vi har diagnostiserat det med de verktyg vi har. Ja, men bort med alkohol forever. Men det finns ingen annan väg. Vi vet det idag. Forskningen har bevisat det 100 gånger. Du kan inte dricka socialt om du är alkoholberoende.
Nej.
Men maten. Du vet, vi är biokemiskt unika. Så jag menar, det är som... Alltså din bränsleblandning och din, det är inte alls säkert att det funkar på mig.
Nej,
utan jag måste hitta av rena råvaror. Vi pratar alltså om fett, protein och grönsaker, ovanjordgrönsaker. För vi är ju kolhydratkänsligast av alla vi sockerberoende.
Ja.
Kolhydrater gotta go liksom. Men sen bränsleblandningen, alltså någon behöver mer fett, mindre protein, någon behöver mer protein, mindre fett. Men alltså själva shoppinglistan som vi äter efter, den är ju likadan. Fast alla äter inte samma saker, för vissa triggar på vissa saker och andra triggar på andra saker. Så det är jätteviktigt det här med att hjälpa och coacha folk att hitta sin bränsleblandning. Det finns liksom ingen färdig mall. Det finns en lista ungefär. Ät de här sakerna för de är bra. Och det här är rena råvaror. Ät de här grupperna. Men sen måste du hitta din bränsleblandning. Och det gör det mer komplicerat med maten.
Hur långt har vi kommit då liksom? Du var ju på 80-talet. Du var i USA och började med det här. Du jobbat 20 år plus.
Ja,
precis. Och så går man på ICA eller någonting, du vet. Och så är det hyllmeter med choklad och godis. Ja. Precis i kassan när man ska gå ut sådär, va?
Du vet, jag brukar, för några år sedan, 2011 kanske någon gång, runt 10-11, så kände jag bara att jag hade alltså ett caseload som inte var denna värld. Alltså jag hade så mycket patienter så att, du vet, jag höll på att bli tokig. Tusentals patienter som flödade och som ville ha hjälp. Och Jag sa, det här kommer aldrig att gå, tänkte jag. Så då insåg jag att jag var ju helt ensam att jobba med den här metoden. Mm. För det som är problemet är att hela hälso- och sjukvårdsapparaten har missat en mycket, mycket viktig information. Och det är att man kan ta vilken grupp av människor som helst och dela in dem i tre grupper. Ja. Alltså normala användare, alltså social users. Och sen har du harmful use, alltså skadligt bruk. Och så har du addiction, patologiskt bruk. Mm. Och det här är, för oss som experter är det här väldigt lätt att göra. Vi har olika verktyg där vi kan bestämma. Någon säger att kanske är sockerberoende. Så kan vi gå in med ett batteri, intervjuer och säga nej, det är du inte, du har bara skadligt bruk. För när det handlar om skadligt bruk, om ni vill förbättra en människas hälsa med skadligt bruk, då kan man köra moderation therapy. Alltså ni kan lära dem att äta lite av godsaker.
Ja.
Mm. Men och så sen fråga varför. Varför äter du när du är stressad? Mm. Varför äter du när du är trött? Fel alltså. Varför äter du när du är ledsen? Varför firar? Varför äter du när du är glad? Alltså varför äter du för att alla andra äter? Varför går inte du emot och stå upp för dig själv? Mm. Så när det gäller skadligt bruk, då kan du säga varför, 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 varför. Du kan aldrig säga det att det är en beroende. Det är kriminellt i stort sett. Därför att du måste säga bara hur kan jag hjälpa dig? För det är alltså en primär sjukdom. Den är inte orsakat av någonting. Förstår du?
Mm.
Så därför så kan du inte säga varför äter du? Svaret på den frågan är amenädikt, amenädikt, amenädikt. Liksom. Men det fattar ju inte de som inte har insikten. Mm. Att det är för att de är beroende.
Mm.
Så det är korkat. Och sen är det också att, det här, att alla ska kunna äta allt. Det funkar bara på skadligt brukarna. Funkar inte på beroende.
Mm.
Så när tusan ska vi lära sjukvården det? Och lära dem att screena och göra en utredning på, är det här ett skadligt bruk eller ett beroende? Och det vet du, liksom, tjuff, finns inte. Så det där är en av de viktiga sakerna som jag driver stenhårt att förklara. Mm. Det tar mig 45 minuter att veta om någon som tror att de kanske har ett problem har ett skadligt bruk eller ett beroende.
Mm.
45 minuter. Ja. Sen vet vi. Och är du beroende, då är du beroende. Och då jäklar nåda, då går det inte att köra alla kan äta lite av allt. Utan då måste vi köra alltså nolltolerans.
Precis, precis.
Och, så det, man behöver ju inte vara rocket scientist för att förstå det här. Men, alltså att genomföra det här.
Ja, precis.
En dag i taget resten av ditt liv.
Mm.
Det här med att coacha folk, att köra en dag till. Och jag såg någonting på, jag tror det var på din hemsida, John Andreas, eller jag kommer inte ihåg, för jag tittar på era båda. Delayed gratification. Thank you. Mm. Det är precis det handlar om. Jag gjorde precis ett inlägg i en självhjälpsgrupp vi har på Facebook som heter Sugar Bomb in Your Brain om addiction is instant gratification.
Yes.
Ja.
Och då har du liksom en upparbetad bana i hjärnan.
Mm.
Quick fix, boom, boom. Du vet precis vad som kommer att hända. Men när vi ska hjälpa en människa att rewire, du vet, neurons that fire together,
together.
Så när vi ska hjälpa någon, och när jag säger till mina patienter, ja men gör det här istället då. Det är inget roligt, det är så tråkigt. Mm. Jag tackar fasen för det, du är ju ingen synapskoppling för det.
Exakt.
Det är klart att det är tråkigt.
Precis.
Det säger jag. Du måste göra det här varenda dag, massor med gånger innan det blir roligt.
Yes.
Innan du får gratification, belöning.
Precis, så är det.
Det är det som är tricket. Att, och de här, alltså addicts har inget, alltså eftersom prefrontala cortex med alla dess funktioner är det som tar stryk först och mest addicts. Så har ju inte de något tålamod. För där sitter tålamodet.
Ja.
Så du har ingen bana för det. Så du måste få dem att göra det de tycker är jättetråkigt, vidrigt, blä, så måste du få dem att göra det. Mm. Varje dag, igen och igen, igen och igen. Mm. Tills de kommer och säger så här: du, det känns ganska kul att göra det här nu. Woohoo!
Det är så fint.
Ja. Du vet, I love it. So addiction is instant gratification och du vet vad du får för resultat när du äter drogen. Mm. Vi håller oss till mat nu då. Det gäller ju alla beroenden. Men
precis.
Sen när du ska starta ett nytt liv så är allting skittråkigt. Mm. Och liksom, åh, stön, pust, mm. vad än det är liksom.
Precis.
Laga mat, åh gud vad tråkigt. Ja. Eller, ja du vet, ta en promenad, Och så säger man bara, I don't care, just do it.
Precis, massive action är det man får göra.
Ja.
Det är det.
Exactly. Do or die, säger vi. Do or die.
Precis.
Det är precis det här det handlar om. Och det är därför, tror jag, som liksom så många som jobbar med det här, de tycker det känns för jobbigt eller för auktoritärt att säga det här till patienterna. Men jag tycker det är så ärligt att säga, du, jag är ledsen, men du har faktiskt utvecklat ett beroende. Det här kommer att döda dig om inte du ändrar din livsstil. Om inte, och jag kommer att ge dig verktygen. Men vet du vad? Du kan få karta, kompassa mig och vandringssällskap. Men du måste gå själv.
Yes.
Du måste gå själv. Det finns ingen annan väg.
Nej. Det är så fint.
Det är det här som är tricket liksom, när man jobbar med beroende människor. Och också det här att det är för alltid.
Mm.
Och det kan inte, alltså patienter kan inte ta in det. Du vet, när man inte har några kopplingar och hjärnan inte funkar i början. Så alltså, får jag aldrig mer äta det eller... Alltså, de bara knäcks av det.
Ja.
Och då säger vi så här, nej. Vet du vad? Det är bara idag. Vi tränar dem att tänka så här att... förr när jag bantade, när jag var ung då. Då tänkte man ju så här, ah, shit. Så vart man bjuden på någonting och så tog man det. Och då tänkte man så här, shoot. Nu har jag ju sabbat. Här ett tag. Men då är det lika bra att jag äter nu och så börjar jag på måndag eller efter semester eller du vet, hela tiden är det sjuka tänket. Så det där har jag använt fast tvärtom i mitt eget tillfrisknande. Så varje morgon så säger jag, alltså om jag kallar min sjukdom för röda hund. Det är en liten obnoxious treåring liksom. Och så säger den liksom att, men du. Skulle inte vara kul idag när det är så tråkigt väder? Ska vi inte liksom äta lite godis? Vi kan äta lite choklad. Vi var duktiga så länge. Den viskar så där förföriskt. Och i början var jag livrädd och tänkte, nu måste jag kämpa med det här. Åh, gud, vad ska jag göra liksom? För det är kraftfullt när den här besattheten kommer.
Mm.
Ja, men sen så lärde jag mig liksom att, och då säger jag bara så här, gud, vilken smart idé. Det låter skitkul, säger jag. Men vet du vad? Vi ska inte göra det idag. Vi gör det imorgon.
Precis!
Och så då går hönskaren lägger sig i korgen liksom. Och sen är det ju då ganska otroligt om jag har sug igen dagen efter. För det där är ju bara kortvarigt.
Ja.
Och då kan ju hunden vara borta jättelänge. Och kommer den tillbaka så säger jag så här, åh gud, vilken bra idé att äta choklad. Men vet du vad? Vi gör det inte idag. Idag har vi inte tid. Idag ska vi annat. Så vi gör det imorgon.
Precis.
Så, på så sätt så alltså, smygändrar jag mitt beteende. Förstår du? Baby steps.
Yep.
Och mitt sätt att tänka. När det här negativa gamla spökena kommer tillbaka. Samma om det kommer liksom negativa tankar eller negativa känslor. Och så, nej, men det har inte jag tid med nu. Utan nu ska vi göra det här. Och så tar vi det där sen. Så, och då menar jag bara såna här gamla programmeringar från beroende. Jag menar alltså, äkta känslor är ju utvecklande. Alltså då pratar jag med vänner eller någon om jag är ledsen eller någonting av det. Så det är inte det jag pratar om, utan det är de här automatiska negativa tankarna som är liksom, du vet, fast i det här beroendetänket.
Mm.
Jag kommer aldrig att klara det här.
Hjärnspöken.
Och elände. Så det är de jag säger, men det har vi inte tid att hålla på med idag. Utan nu ska vi göra det här.
Mm.
Och så gör man någonting då. Så, och där tror jag liksom att sjukvården har varken tid eller intresse att förstå hur man rewire a brain. För beroende handlar om att läka hjärnan. Inte att gå ner i vikt, om du nu är överviktig. Du kan aldrig gå ner i vikt om inte du läker hjärnan först.
Det mentala är det viktigaste vi har.
Ja, det fysiska.
Ja.
Ja.
Fysisk hjärnkoppling som skapar det mentala. Jag tänker så här ofta att vi förstår inte det här att fysiskt och psykiskt, det är ingen skillnad, det hör ihop. Om du har en taskig koppling i hjärnan så mår du ju psykiskt dåligt. Alltså du kan förändra det genom att göra en frisk koppling också. Alltså vi måste, och där har du ju näringen.
Precis.
Om vi inte ger bränsle till den här geléklumpen, fettklumpen, då kommer du ju inte att kunna skapa bra tankar, bra beteenden, bra känslor och så vidare. Så men det börjar ju där hur vi använder på det.
Yes. Det håller jag med.
Jag tänkte så här också, att hur kan det liksom exemplifieras ett skadligt beteende eller ett beroende? För det finns ju små olika sätt, och det finns ju så här, man kan överäta mjölmat eller socker eller bullar eller godis, men det kan ju också vara kaffe. Så här, jag tänkte så här, vi dricker ju, vad är det, 9 kilo kaffe per person om året, någonting. 3 koppar om dagen snitt liksom. De här, det är ju så mycket allting hela tiden, och det finns ju säkert någon koppling där. Vi, och som Peter Martin pratar om också, så att det är ju svårt att säga någon att du ska inte äta det här när vi lever i något slags beroende samhälle.
Ja, men alltså, vi lever i ett beroende samhälle, men alla är inte beroende. Ja. Isär skadligt bruk och beroende. Skadligt bruk är liksom, om beroende är långväga kusiner, om man säger. Så skadligt bruk, det är när du gör för mycket av saker eller gör fel saker, ofta för att alla andra gör det, eller för att det finns tillgängligt, eller för att du är ledsen eller trött eller vad tusan det är. Alltså något som inte du dealar med på något annat sätt. Och så kan du ju få negativt, du kan gå upp i vikt, du kan få diabetes och där, du kan få migrän, du kan få olika konsekvenser av det. Men du har inte den kontrollförlusten som en beroende har. Och det här instrumentet då som jag har jobbat fram under åren, som heter Sugar, som är 67 frågor. Det är där vi skiljer agnarna från vetet. Det är det jag säger, ta 45 minuter och gå igenom det. Och då får man ju svart på vitt om man har ett skadligt bruk eller ett beroende. Och sen kan man då så att säga få råd hur man agerar utifrån det. Men alltså, jag sa så här till en person jag pratade med häromdagen, en kollega i USA. Alltså under tiden jag hjälper en människa kommer det 100 nya. Det är så det känns, därför att så här var det ju inte då på den tiden när jag klev in i och jobbade med det här. Alltså vi hade inte skärmar på det här sättet. Vi levde inte i en addictive society som vi gör idag. Så alltså fler och fler kommer ju att bli beroende. Det blir ju liksom, och tittar man nu på det här med covid-19 då, så ser ni ju vilka är riskgrupperna. Riskgrupperna. Ja, det är ju överviktiga, rökare, högt blodtryck. Alltså det är ju det här, alltså beroendebild under. Alltså att man äter fel, röker, och sen alkohol. WHO gick ut och sa det, att en hög alkoholkonsumtion ökar risken att du blir mycket sjukare. Så då, man uppmanade alla länder att sänka konsumtionen. Jag säger det till svenskarna, där alkoholen är helig i stort sett. Den är ju kul.
För det är som som är den coachen jag har som primal health coach. Så här, när jag börjar peta i frukostmaten, det är inte lätt.
Nej, just det. Jag brukar säga så här, jag brukar säga när jag tittar på frukosten, kickstartar bukspottkörteln med insulin på morgon, då får du jaga flygplanet hela dagen istället för att du flyger planet.
Så
du måste hela tiden fylla på för att få blodsockersvängningar. Det tycker inte folk om att höra.
Får jag ställa en fråga, Bitte? Hur ser du på fasta?
Okej, och det funkar jättebra för många, men inte för beroende, eftersom de har en mycket känsligare hjärna. Så vi pratar om time-restricted eating för beroende, men inte fasta flera dagar i sträck. Det funkar inte på en beroende. För vad som händer då, det är att hjärnan går bärsärkagång, så du återfaller. Alltså du får sånt jävels kolhydratsug så att du kan inte stå emot. För det är ju en fysisk grej i hjärnan. Det har ju inte med vilja att göra.
Nej.
Utan det är ju mer en, vad ska jag säga, fysiologisk kraft, urkraft då, som kommer. Så det jag ser bland mina patienter som har ett beroende är att när de fastar så blir de besatta, och sen till slut tappar de taget och så börjar de äta. Men en som har skadligt bruk eller socialt bruk, så är det ju absolut en hälsofaktor. Det är inga problem att göra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, intressant.
Ja, så man måste veta, så folk säger fasta bra, då brukar jag säga för vem, men pratar vi om? Vilken grupp pratar vi om? Ja. Och jag menar, mina patienter också, de kan ju inte äta keto-desserter och keto-bröd och allt som är liksom substitut.
Ja.
Tittar ju de på.
Mm.
Ja, så att de blir ju helt besatta av det.
Mm.
Istället för att äta då, vet, protein, fett och grönsaker 3 gånger om dagen. Mm. Så då, det är väldigt, ja, det är samma när man pratar om kosttillskott för sockerberoende.
Ja.
Många tror ju att mer är bättre. Jag var ju sån för också. Mina vänner brukar skoja och säga om en är bra är 40 bättre, brukar bitten tycka. Kan man ta ett kosttillskott så tar man 5 istället. Det är alltid liksom bara så förut. Men jag har ju lärt mig med åren att det är tvärtom med sockerberoende. Du ska ta så få saker som möjligt och så köra det i en kur och sen byter du. För gör du för mycket på en gång, då kraschar deras biokemi. För alltså, vi har en annorlunda biokemi helt enkelt.
Ja, men det är ju, så, det är ju samma sak i min coaching där liksom, att jag ser, de kan inte ha för många olika målområden i sitt liv liksom. Man får fokusera på en eller två till att börja med och ta det varsamt. Ta de här små babystegen. Det är det som är så viktigt, att man faktiskt tittar på de sakerna och ser vad har du för möjligheter. Vad är dina möjligheter till att förbättra din hälsa eller dina relationer eller vad det nu må vara. Man måste gå igenom hela strukturen på människan. För vi alla är ju unika, precis som du säger. Det är det som jag tycker är så intressant där. Och jag har faktiskt läst din bok, men det var väldigt länge sedan. Jag tror det var 2000-talet där i början, när jag läste den första gången.
Ja.
Och jag hade ju en partner som var extremt sockerberoende. Hon köpte ju den boken och vi fick ju sluta med allting hemma liksom. Det gick ju inte. Och jag förstod inte det på den tiden, så jag smög med mig en godispåse och då följde hon dit direkt. Varje gång. Men det är bara en godispåse.
Ja.
Och då hade inte jag det medvetandet liksom, att faktiskt att hon var så enormt beroende. Så det gick inte att hämma sådana saker. Så att är man i en relation så måste man ju stötta varandra i den frågan och se att om den här människan har ett beroende, jag måste ju stötta den här i den här frågan. Jag kan inte komma hem med den pizzan eller med de pastadelarna om den har ett sockerberoende. Det går ju inte.
Nej, och det viktiga är ju också att den som har sjukdomen får hjälp. För då lär vi ju dem att säga det till anhöriga. Så att hon skulle ha sagt till dig då, om hon hade haft mer kunskap och hjälp, kanske sagt att nu är det så här illa för mig, att jag har ett beroende. Jag ber dig, du får äta vad du vill, men inte hemma här. Vi måste ha en fredad zon.
Mm.
Så jag ber dig att inte köpa hem.
Mm.
Det är också något vi vet om oss sockerberoende, att vi har något som heter cue-induced craving. Alltså när vi ser drogen, vi känner lukten av drogen, bara folk pratar om den, så kan det trigga craving hos oss.
Yes.
Och det där är ju jobbigt i början, det där lär man sig hantera sen.
Mm.
Alltså att man, det bara kommer och så går det förbi liksom. Man, du vet, reagerar inte på det till slut.
Yes.
Man trubbar av det på något sätt. Men i början så kan ju det utlösa en fruktansvärd craving. Och det värsta är att cravingen kan komma 2-3 dagar senare. Och då kan det vara svårt att koppla ihop det med att jag var hemma hos den och den och fika och de hade kladdkaka. Och så gick det bra den dagen och nästa dag och nästa. Men sen tredje dagen, wham! Slam liksom.
Mm.
Och det här kan vara väldigt jobbigt, för det är ju väldigt få, alla tror ju att det här är mera liksom, du vet, känslomässigt, mentalt. Mm. Att det inte är så fysiskt som det är. Det är extremt fysiskt. Mm. Så att, det är väl det första man behöver lära folk då, och så respekteras. Man kan säga att det är som en typ av allergi. Mm. Man utsätter ju inte folk om man vet att de är känsliga för ett allergen. Om du är medveten om det så gör du ju inte det.
Nej, precis. Man kommer ju inte hem med corona om man vet att man har corona och smittar hela familjen.
Nej, eller en katt. Om du har någon som är tokallergisk mot katt så tar du inte hem en katt.
Liksom. Nej. Nej. Så att, nej, det är intressant faktiskt. Och det är bra att vi samtalar om de här beroendena faktiskt. För att det är väldigt lågt medvetande många gånger. Jag hade det själv, jättelågt medvetande kring de här frågorna själv där. I början av 2000-talet. Och hon sa ju det, men jag är ju beroende. Men det gick inte in i mitt medvetande. Jag kunde inte förstå det. Jag kunde inte förstå det. Och jag klarade ju av, men ja, 3 veckor utan godis. Sen bara blev det en lördag. Ja, men nu kan jag väl köpa med mig det. Och då blev det ju katastrof. Och då tog hon upp allting. Och det blev mer och mer och mer och mer och mer. Och det kändes ju. I mig varje gång. Så att jag fick ju lära mig till slut. Bara, nej, jag kan inte ta hem de här bitarna. Det går ju inte.
Det är bra att du lärde dig i alla fall. För du kunde ju envist hävda att hon borde ju kunna skärpa sig.
Precis, precis.
Man gör ju det. Jag tänker, men alltså, det är väl bara skärpa sig. Det är bara låta bli. Ja, men om det hade varit så enkelt så skulle ju inte liksom hela världen vara så sjuk som de är i alla konsekvenser av ett beroende. Och sen, men jag tänkte på det du sa, att nu, liksom vi lever i en beroendevärld. Men det är ju viktigt också att alla som till exempel äter godis eller du vet, sitter på skärmar eller gör så, och tränar, alla är ju inte beroende.
Nej.
Det ska man ju också ha respekt och komma ihåg, att man inte liksom tror att bara för att man tycker om något, något är väldigt roligt, så är man beroende. Alltså, det är viktigt att vi kan behålla det här med passion och glädje att göra saker.
Precis.
Så jag vill säga det att för det första finns det inga positiva beroenden. Alltså man kan inte sätta ihop ordet positiv och beroende. Beroende är alltid jäkligt sjukt alltså.
Mm.
Vi kan inte prata om att jag är beroende av luft eller vatten. Men då är det mer att då ett behov.
Ja. Yes.
Men ordet addiction tycker jag är bättre att beskriva det då. För det är liksom att säga att shit, du är fast. Men alltså det ska vara svåra negativa konsekvenser fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Då först pratar vi beroende.
Yes.
Inte liksom att du tycker jag älskar att jobba och jag jobbar mycket och det är min passion, jag älskar mitt jobb. Alltså så här, du kanske är beroende. Nej, alltså håll igen på det tänker jag.
Mm.
Låt saker vara passion. Mm. Förstår ni vad jag menar? Att det får inte bli svartvitt åt att så fort att något är roligt och man gillar att göra mycket så är det liksom ett beroende. Det finns ju de som tjatar om det också.
Ja, men det handlar ju lite om det när man säger beroende. Om du inte får göra det, mår du dåligt då? Det är lite det.
Ja.
Så att inte beroendet tar över dig, det är det handlar om egentligen.
Men precis, det måste vara svåra konsekvenser. Det måste vara liksom tydligt att det är det vi pratar om.
Precis.
Ja. Mm.
Jag tänkte skulle, om det är okej. Okay, för sidan 16 här tyckte jag var väldigt spännande i boken här då.
Ja.
Här har vi lite siffror med Patrick Holford. Så jag tänkte det kan vara intressant också för alla som tittar på det här nu och i efterhand och lyssnar på podden här givetvis. Det är ju ganska uppseendeväckande siffror så här. Den brittiska näringsexperten och författaren Patrick Holford skriver på sin blogg foodforthebrain.com att av 61 113 210 britter var år 2009 20 miljoner sockerberoende, 10 miljoner nikotinberoende, 5 miljoner alkoholberoende, 2 miljoner beroende av sömn- och lugnande tabletter och 500 000 kokain, heroin och opiatberoende. Dessutom dör fler människor i världen idag av överätande än svält.
Herregud.
Var liksom.
Och det där är gamla siffror.
Ja.
2009, det är alltså 11 år sedan.
Jag ryser ju när man läser det.
Ja, ja. Men en kollega till mig i USA, hon säger det att, eller flera amerikanska experter idag säger att 70% av USAs befolkning är beroende av processad mat idag. 70%. Så det är bara att gå ut och titta på hur ökar diabetes typ 2, övervikt, du vet alla de här konsekvenserna. Mm. Så ser du att, och det där är ju sila mygg då och svälja kameler. Och idag använder ju sockerindustrin samma metoder som tobaksindustrin använder då. Så studerar man det så ser man ju parallellen med marknadsföring och du vet hela
antropen.
Så att det är ju den farligaste, vanligaste legala drogen vi har idag är ju processad föda. Och det är ju ett gigantiskt problem. Och man tänker så här, alltså, det är skrämmande att sjukvården inte vaknar för det här och vågar förstå att det är ett beroende. Utan man kan ju inte säga till en beroende, ja men ät lite mindre och rör det mer. Då är man ju puckad i huvudet. Om man inte har tagit reda på att det är en beroende kommer ju det aldrig att funka.
Nej.
Det är bara fortsatt sjukdomsutveckling. Och så behandlar med traditionell sjukvård då, alltså de behandlar ju bara konsekvenserna. Mm. Alltså snacka om att sätta hästen för, eller vagnen för hästen.
Mm.
Istället för som vi beroende specialister då, vi sätter ju då verkligen hästen för vagnen.
Mm.
Bakom först liksom. Och när vi gör de här sugar utredningarna då, för att se om någon är beroende eller har skadligt bruk, då ser vi att de allra flesta har första symptomen på beroende vid 5 års ålder. Mm. 4, 5, 6 års ålder kommer, du vet det här, de vill ha mer, smyger med det. Med tidiga tecknen.
Mm.
Kommer då.
Hur, jag är nyfiken så här. Varför ger vi barn så mycket godis? Och så? Var kommer det ifrån? Lördagsgodis och så här. Eller, för jag tycker jag ser det ju ofta. Mm. Överallt så här. Det är lördagsgodis och det är kanske på vardagar. Och liksom bara, sen växer man upp då kanske. Och tar något slags eget ansvar. Och inte får det matat på något sätt. Liksom. Jag vet inte. Men känns som vi ger barn mer. Av någon anledning.
Ja, alltså varför vi gör det, det är ju ett kulturellt, en kulturell sak idag. Sen tror jag att många föräldrar älskar ju effekterna att äta det här också.
Mm.
Vill man ge sina barn något som man tror är bra. Alltså mysigt och gott och belöning och bla 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 liksom. Ja visst, absolut. Och det finns ju så pyrt i vår kultur. Fira med godis och läsk och kakor och bullar och tårtor. Alltså det är så otroligt. Och ibland undrar jag liksom, hur har industrin lyckats hjärntvätta föräldrar till det?
Ja.
Men det är ju för att vi själva äter det här. Vi har ju också fredagsmys och lördagsmys och du vet, hela den här kulturen av att mysa med någonting, äta allt det här istället för att göra saker. Den är ju totalt, vi är ju helt dränkta i det.
Yes.
Alltså gå hem till folk och ifrågasätt det. Gå hem på middag till folk och säga, jag vill inte ha vin.
Mm.
Och jag vill inte äta efterrätt. Prova det får ni se.
Ja, jag provar det ibland.
Ja,
det är det som händer. Nu är det ju accepterat. Jag är ganska stark karaktär så det är inga problem. Jag säger, ni får göra precis vad ni vill. Men det är väl lite jag har in i mitt system helt enkelt bara.
Ja.
Och ni ser ju vem som är lyckligast, du eller jag.
Ja. Kaxpelle.
Ja, roligt.
Ja, men det är ju liksom så att vi har ju de här beroende. Jag vet ju själv när jag var liten, jag älskade ju godis. Och, och det är en craving i det. Jag är inte beroende av det, men på den när jag var liten så blev jag beroende. Nu när jag tänker tillbaka, då stal jag pengar för att gå och köpa godis. Och det blev ett sånt beroende. Men då minns jag att godispåsarna var så små när man fyllde i. De var pyttesmå. Och de har växt med åren hela tiden. Snart har vi en gigantisk 10 liter säck när vi går i affären och ska köpa godis.
Ja, det är så. Ja, precis. Så du får med en sån här piri-piri för att ta hem det.
Ja. Och det som jag har märkt är ju med marknadsföringen, den har ju blivit så enorm och påsarna, allting blir ju så enormt, så mycket större.
Kolla på läskflaskorna.
Ja, alltså det är helt otroligt.
Vi fick dela en sån här liten vanlig läskflaska, vi var ju många syskon så vi fick dela den när vi var barn, då stod vi med linjal. Vi fick en millimeter mer. Nej, men alltså, det är så inbyggt i vår kultur. Och sen är det ju det att vi vet inte liksom vem, om barn då får, nu fick du, nu kunde du äta mycket godis, men det, beroendet utvecklades inte i dig.
Nej.
Vi pratade om arv, medel, miljö. Alltså det var ju då faktorer där som gjorde att inte din hjärna blev beroende.
Precis.
Du kan ju aldrig veta vilket barn som har det, förstår du? Det finns liksom inget sätt att testa att ja, men om vi ger lilla Pelle lite godis, då blir han beroende. Men det är okej att ge lilla Stina. Det är ju omöjligt. Men man kan ju säga så här, att ju mer vi ger, desto större är ju chansen att det utvecklas till ett beroende.
Yes.
Och blir då enormt allvarliga konsekvenser. Och sen, jag tänker också på, jag menar, förr hade vi ju liksom bara vanligt strösocker. Idag har du high fructose corn syrup, you know, värstingsocker liksom, som är otroligt snabbt beroendeframkallande. Och det, vi vet ju det inom beroendevärlden att ju snabbare någonting, kroppen, ju snabbare kroppen tar upp det och reagerar, desto större chans att du blir snabbt beroende. Så att, det är ju gjort så. Alltså, det är ju tillverkat så, och man har det i allting då. Och om man tittar på USA då, som har jättestora problem, jag tror att åtminstone 45% eller kanske 50% till och med idag skulle vara beroende i Sverige om vi skulle gå ut och testa. Men en stor skillnad är att vi inte har high fructose corn syrup i läsk, vilket de har då. Och läsk är ju otroligt farligt alltså. Mm. Så jag menar, bara där skulle man ju vinna mycket om man tog bort läsken.
Hur ser du på sötningsmedel, sökralos och aspartam och alla de här bitarna?
Gift!
Mm.
Poison, gift.
Mm. Agavesirap.
Ja, men det är ju fruktos. Det är ju, vilda fettlever ska du äta mycket agavesirap, tycker jag.
Ja, bra. Bra tips, bra. Tycker jag med.
Ja, visst, ja, tycker jag också.
Ja.
Nej, men alltså, för det är också ett sätt för industrin då att vidmakthålla att saker ska vara sött.
Mm.
Förstår du? Då, till slut, ja, men jag tar bara sötningsmedel. Ja, hej du. Och det här är bra och det är dåligt och blä, blä, blä. Men alltså, då ska allting smaka sött hela tiden. Så då har du ju kvar den här söt. Alltså, för jag menar, när man tar bort allt socker. Det man slås av, det är ju att lök är sött. Lök är inte sött för en som äter en massa socker. De tycker inte att lök är sött. Jag förstår det. Jag, alltså, naturlig sötma i saker och ting.
Mm.
Det känner du inte, för det bedövar allting. Så du vill bara ha mer och mer söta saker. Ju mer socker du äter, desto mer vill du ha.
Ja.
Det är gjort så.
Mm.
Det tyckte jag när jag började köra med paleo och primal och så här och tog bort ganska många saker. Det var som att efter en tid så var som smaklökarna liksom började förändras. Jag uppskattar nyanserna på ett annat sätt, va? Och då blir det också som ett, aha, men vänta nu, jag har grönsaksdisken då på butiken. Wow, liksom. Det finns ju ingen helst, jag har inte provat någonting. En banan, så här. Det finns ju så mycket mer.
Och,
ja.
Grönkål,
Ja, grönkål, eller ja, massa sådana här tokigheter. Liksom. Det bara, eller, aha, men jag ska fisk, det finns olika fisk, liksom. Jag kan prova det, eller inlagd i ugnen. Och det blir mycket mer kreativt.
Ja, gud ja. Absolut. Och så börjar du använda kryddor på ett annat sätt.
Ja, krydda som är galning.
Ja, visst. Så att det blir ju jättegott i slut.
Mm. Kul.
Ja, ja, vi löser inte det här problemet, men vi kan, som jag brukar säga, put a dent in it. Vi kan skaka om lite. Och jag tycker ändå att folk är mer medvetna idag och inte lika kanske rädda för det här och ändå, eller egentligen, det finns ju vissa som är liksom, som de aldrig, jag tänker så här, men vart har du funnit de sista 20 åren? För de, va? Är fett okej, okay, liksom?
Mm.
Ja, hur kan man ha missat det? Har de aldrig läst en dagstidning eller? Mm. Men, ja, men man blir förvånad ibland faktiskt.
Mm. Ja.
Och jag tänker, USA är ju, jag var ju där och höll en kurs i höstas för patienter och även yrkespersoner då, som gick som trainee. Och det som chockade mig var när jag frågade då efter 4 dagars intensivkurs, vad är det viktigaste du har lärt dig under de här 4 dagarna? Så var det 2 stycken som sa så här, well, I didn't know food addiction was an addiction. det här var man då trott att det är, förstår du? Alltså att det, de är så hjärntvättade med att det är karaktärsdefekter och att bara du skärper och bara du äter rätt saker eller bara du gör sig, förstår du?
Ja.
Istället för att förstå beroendeaspekten i hjärnan, att det är faktiskt en beroendesjukdom.
Mm.
Ja, det var liksom, du vet, en sån här uppvakning för mig. Jaha, är det därför det är så svårt att hjälpa människor? För de är liksom lurade att det här är något annat fenomen än ett beroende, klass med alkoholism eller kokainism eller vad vi nu har då. Och att det är så stort, som du läste om Holford. Skillnaden där är ju...
Kan du berätta lite om det du verksamheten du driver idag? För jag vet att jag pratade med en annan coach i USA som nämnde dig då, och så började vi prata och kom i kontakt så här. Och, så jag vet att du hjälper ju andra att utbildas så att de blir kunniga inom det här ämnet, så att de i sin tur kan sprida det vidare. Så vad har du för slags verksamhet idag då?
Utbildning bara av yrkespersoner då, för det var ju det jag insåg då här för några år sedan, att det här kommer ju aldrig att funka, jag kan ju aldrig hjälpa alla, utan jag måste utbilda kollegor, för jag var ju liksom så ensam. Så då började jag 2012, tror jag, första kursen, holistisk addiction medicin då, alltså att förstå det här med hjärnan och kosten och integrativ funktionsmedicin som Peter Martin pratar om också, ortomolekylär medicin, och som jag också är väldigt förtjust i och har läst på om länge då. Och traditionell medicin naturligtvis använder vi oss av också. Men alltså, jag insåg bara att vi måste bli fler. Det går ju liksom inte annars. Så då började jag utbilda det. Så sen har jag ju utvecklat den kursen då. Så i november startade den första då på engelska. Det är där hon hoppade med då. Vilket är jättekul att ha henne med. Fantastiskt roligt. Så det är en helt underbar grupp. Så de är 12 stycken i den. Och sen har jag ju kört då varje år. Jag startade den 9:e gruppen nu i mars. Alltså det är både... Så det, man kan säga att det är då 8 svenska... 8:e svenska, men en engelsk då. Och sen har jag utvecklat det här bedömningsinstrumentet som jag berättade om. Där du kan få veta om du har ett beroende eller inte. Och också då få en åtgärdsplan eller behandlingsplan. Tillsammans då med en kollega i Örebro som heter Börje Dahl. Och så har vi tagit fram det. Så idag har vi en nätversion som funkar helt underbart. Så dels certifierar jag och licensierar då e-sugar. Ja. För det måste vara utbildad för att få använda.
Ja.
Så att, jag menar, det är ju det första. Jag menar, det är ju egentligen oetiskt att behandla någon om inte du vet vad du behandlar. Du måste ju ta reda på, är det skadligt bruk eller är det beroende? Och då är det ju vitt skilda saker som gäller.
Precis.
Sen utbilda i behandlingsmetoder då. Och där är det ju, tycker jag, viktigt att förstå att i det så ingår det ju otroligt många ingredienser i behandlingsmodellen. Det är liksom ingen enkel, men det här liksom, du vet, blueprint 1A4 på behandling, utan det är därför det är så spännande att de här terapeuterna, de som går nu då, de har så otroligt vitt skild bakgrund, som Anna har primal coach, sjuksköterskor, psykologer, näringsspecialister, alla möjliga yrkeskategorier som går det här som en spetskompetens. Att först lära sig och veta, ja men är det ett beroende eller inte? Jag själv till exempel, jag vill inte jobba med folk med skadligt bruk. Det tråkar ut mig. Ja men alltså, det är nog big deal. Jag vill jobba med beroende. Så där lägger jag mitt krut. Medan då andra kanske jobbar med alla grupper och alla olika hälsoaspekter, men behöver då veta, varför funkar inte det här på den här personen?
Yes.
Aha, det var ett beroende. Det var mycket större problem än så. Och då kan man ju alltså då hänvisa den här till beroende specialister då.
Precis.
Istället för, du vet, att klösa på is som jag kallar det. När du jobbar med en beroende som inte gör som du säger. Och du tänker, vad gör jag för fel? Men det var mycket värre än du trodde liksom. Så det är det första då.
Ja, det är intressant, för jag gör paralleller till min coaching, och jag har haft olika som varit beroende av olika saker, om man säger så. Det har inte varit alltid socker, det kan ha varit droger, det kan ha varit pornografi, det kan ha varit datorspel, det kan ha varit precis vad som helst egentligen. Och då måste ju analysera och se, är det ett beroende? Ja, det är ett beroende. Då måste man hänvisa det till en specialist som jobbar parallellt. För det är det handlar om. Ju fler som jobbar... Ja, nej, men det är jätteviktigt för att ja, man måste ju veta vad det är man är till för. Det är ju, och det finns alltid...
Det har en så dålig stigma, tycker jag. Så där tycker ju folk, liksom, vem som helst har åsikt om hur vi ska behandla det. Man förstår inte att du måste vara otroligt specialistutbildad för att verkligen lyckas behandla beroende. Mm. Utan där tycker jag det är väldigt mycket bilmekaniker som gör hjärnkirurgi, om man ska vara ärlig.
Ja.
I beroendevärlden. Alltså man tror, ja, men det är väl bara att säga åt dem att sluta, liksom. Mm. Ja, hej du. Mm, sure. Och så kollar jag på is, tycker jag då.
Ja,
det är fantastiskt. Jag är jätteglad att höra det, att du tar det på allvar och att du hänvisar.
Ja, jag har ju egen erfarenhet eftersom med min partner som jag hade innan som hade sockerberoende. Ja. Så man har ju, ja. Och det jag säger, det är väldigt viktigt att ha en egen erfarenhet av det faktiskt också för att kunna förstå det i grund och botten. För då har du en större förståelse i alla beroenden egentligen. Att, ja, det är ett beroende. Ja, det finns experter i det området. Då jobbar vi parallellt med de andra målområdena samtidigt. Men det är någonting du måste ta hjälp av den som är specialist inom det. Är det vad det nu må vara?
Ja.
Och det finns ingenting att ha en stolthet i det här, utan det är, så är faktum. Vi är specialister på olika saker.
Men det är mjukt och respektfullt, liksom. Men jag ska säga det att jag jobbar ju med mycket, eller jag får ju patienter som har varit i kontakt med många hjälpare, behandlare, där man inte har förstått det.
Mm.
Förstår du? Utan man har dabblat med det.
Mm.
Alltså du vet, ja men gör så här så blir det bra, eller... Jag menar, jag har skräckexempel på dietister som har sagt till patienter med ett beroende, inte tagit det på allvar, utan ja, men om du dricker 1,5 deciliter läsk mellan måltiderna så dämpar du sötsuget.
Mm.
Så det är som att säga att det är en kokainist. Ja, men, ja, men eller heroin, du kan ta lite en heroinspruta på förmiddagen så kan du slippa liksom ta på kvällen.
Men en återställare.
Sådana exempel har jag hört, alltså. Patienter som har kommit till mig.
Ja.
Eller som har sagt, ja, men det är jättefarligt att utesluta vissa föda ämnesgrupper.
Ja.
Du måste lära dig äta lite av allt. Ja, men då är man ju, ja, men alltså, håll det till skadligt bruk då, säger jag. Jobba inte med beroende, men ta reda på vem som är vad.
Precis.
Ja, så det är mycket det handlar om.
Ja, intressant.
Ja. Ja. Och då utbildar jag och coachar de här då. Alltså dels sugar-licensieringen då och certifieringen, men sen också då i holistic, alltså hur man behandlar det här. Och där har jag då en stab av fantastiska lärare som kommer in och föreläser. Jag har ju Anders Olsson med, du vet, conscious breathing, alltså medveten andning. Kerstin Nunes Mover, professor, forskare i oxytocin, om oxytocinsystemet vid volymberoende. Birgitta Brune, signalsubstanser. Alltså jag har flera, Eva Mörk om metabol dysfunktion och så vidare. Och så vidare.
Mm.
Som kommer in och så avhandlar vi då olika, det är ju online det här då.
Mm.
Så avhandlar vi olika områden och så gör de lite arbetsuppgifter och läser böcker. Och en det är liksom en ettårig utbildning som också är en resa i dem själva.
Mm.
Så det händer ju jättemycket med de här personerna under året. Det är fantastiskt att se, tycker jag. Och en del väljer att inte fortsätta jobba med det, utan de känner bara att det var jätteviktigt att ha den kunskapen. Mm. Men de jobbar med andra saker, men vet om det och kan hänvisa. Och en del brinner för att börja gå ut och jobba med det.
Mm.
Och det är hur man ska göra.
Mm.
Bitten, jag tänker så här också. Jag ser, du sprudlar ju av energi.
Ja, det är verkligen.
Och glöd. Och så tänker jag så här.
Mitt favoritområde.
Ja, men så, ja precis. Så, är det för att du liksom är renad från alla såna här socker och allting? Och du har lagt det bakom dig och du har kommit till nästa nivå. Och du har liksom levlat upp så här.
Ja, men alltså det tror jag. Och sen handlar det ju inte bara om kosten. Det skulle jag klart för dig. Det handlar ju om liksom att lära sig ett nytt förhållningssätt i livet. Det är ju det vi jobbar med. Och ja, alltså gruppstöd skulle jag vilja säga. Support groups, alltså. Att ha likasinnade som du alltid kan bolla allting med. Att människor som du litar blind på.
Mm.
Att du lär dig också nya sätt att bete dig på. Alltså, för det är ju... Det viktigaste här, många tror ju att det börjar med att jag ska tänka tanke, känsla, infall, handling. Och så om jag förstår hur jag tänker och känner, då kan jag ändra beteende. Och det är det största bullshitet någonsin när det gäller att jobba med det här. Du måste börja tvärtom. Du börjar med att ändra beteende. Alltså ta bort drogen, ät annorlunda, jobba på sömnen, fysisk aktivitet, bla 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 bla. Yes. Alltså börja ändra beteende. Och det innebär ju också att det är väldigt mätbart om den du jobbar med är villig eller inte.
Yes, det är det verkligen.
Det är att du kan säga, okej, okay, förra veckan bestämde vi att du skulle göra A, B, C. Har du gjort det? Nej. Okej, okay, du är inte villig, säger jag. Kom tillbaka när du är villig.
Precis.
Ja, men jag vill visst. Ja, men villighet är att göra det jag har sagt.
Yes.
Det är att kunna säga, ja, jag tog den promenaden. Ja, jag åt som du sa. Jag gjorde det här. Okej, nu pratar vi villighet. Fast det var inget kul, nej, men det skiter vi, det kommer sen.
Precis. Liksom.
Utan gör det här nu. Du får prova. Och är det fel för dig, då ser du det så småningom. Men du måste våga göra annorlunda. Så det där har jag lärt mig stenhårt från amerikanerna. De jobbar ju mycket med, du vet, tolvstegsgrupper och support groups. Alltså de är mer så här att, ja men det där kan inte jag. Ja men du kan, får jag fråga dig? Lär mig.
Yes.
Vi är mycket snabbare på liksom att, jag har ingen aning, men vem kan? Vart ska jag ringa? Vem ska jag ta kontakt med? Mm. På så sätt så lär man sig ju.
Precis.
Jag har fantastiska rollmodeller och lärare som jag har hängt på. Du vet, för de säger så här, om du ser någon som har det du vill ha, gör som den har gjort. Och hur har du gjort för att se så fräsch och pigg ut? För det gör ju ni två också.
Yes,
vi
tack.
Ser jäkligt fräsch
och pigg. Åh, vad snäll du är.
Ingen plussighet där inte. Och glitter i ögonen.
Ja.
Nej men alltså, och då kan man ju fråga, hur har du gjort? Och det här också, man står inför nya situationer. Alltså det jag lär ut är att man ringer till några och säger, jag har ett problem. Jag ska dadada göra det. Vad skulle du ha gjort om det var ditt problem? Så säger jag till folk, ring till ditt nätverk och fråga det. Fråga minst tre. Vad skulle du göra om det var ditt problem? Det betyder inte att du måste göra det här. Men du får höra alltså tre olika lösningar. Och kanske kommer på, ja, var det så enkelt? Ja, men det här testar jag.
Mm. Bra tips där.
Mycket det var ju... bra tips.
Ja. Okay.
Ja, sen, när man kommer upp i min ålder också. Så blir man ju liksom så här, ja men alltså, jag gör som jag vill. Jag skiter väl vad andra tycker. Det som är så häftigt med att mogna liksom.
Eller hur? Och vi är ju lika gamla, 40 plus.
Ja, 40. Den är bra. Jag ska köra med det här, jag är bara 40 plus.
Ja.
Ja. Nej men alltså, jag har ju varit i det här, det blir snart 35 år. Så det vore väl skrämma om jag inte skulle ha lärt mig mer.
Precis.
Jag är alltid öppen för att lära mig mer. Och samtidigt också veta, som vi säger också, att if it works, don't fix it. Mm. Du vet, man behöver inte gå in och ändra något som man vet fungerar eller som känns bra för mig.
Precis, precis.
Så behåll det. Och så har jag fantastiska vänner som lär mig hur mycket som helst. Mm. Och ja, vi delar liksom livet.
Det är vackert. Det är så livet ska vara. Man ska umgås med dem som man älskar att umgås med.
De som tillför.
Yes.
Ger energi. Ja, alla gånger. Alla
inte
gånger.
Energivampyrerna.
Nej.
Inte haters. Inte energitjuvar.
Nej. Alltså det orkar vi inte.
Vi har inte tid med det som jag brukar säga.
Nej. Nej, det har inte jag heller. Jag har inte alls tid med det. Det kanske det också är kul att veta att jag har en ny hundvalp. Just nu sover hon.
Oh.
Men hon är vansinnigt rolig. Så att jag får ligga på golvet och leka. Du vet, tug of war. Och liksom dra i små mjukisdjur.
Vad mysigt.
Ja, men det är kul. Jag är hundmänniska till 1000. Jag trodde jag skulle klara mig utan hund när jag förlorade min sista hund som jag trodde i februari. Men alltså aldrig. Nej, det är inte jag.
Mm. Vad är det för ras då?
En chihuahua trodde jag väl aldrig någonsin. Jag började med en varghybrid i USA. Ja, hälften varg, hälften Alaska.
Wow. Alla
absolut vackraste hund jag har sett. Gigantisk.
Ja.
Jag hade 10,5 år. Sen vart det compact wolf, som jag kallar dem, border terrier, som nog alltid kommer att vara min favoritras någonstans. Men den här, hon liksom ramlade in i mitt liv. Du vet, på ett sätt som jag inte hade planerat. Så det ska bli väldigt spännande att se vad det här handlar om liksom. Hon blir nog uppfostrad som en border terrier, skulle jag tro.
Ja,
kul. Vi har en avslutande fråga så där också. Ja. John Andreas, har någonting mer?
Nej, jag har ingenting mer. Det har varit ett väldigt givande samtal här, tycker jag.
Ja, men vad trevligt. Ja. Vad bra. Det inte slösa bort tid då, i alla fall, och sitta och
Nej,
det har inte jag med er heller.
Nej. Ja. Så det vi är nyfikna på då, det är som vi brukar ställa till våra prominenta podcastgäster, är ju såklart. Så Bitten Jonsson, lever du ditt drömliv?
Absolut.
Yes!
Jag
ryser när jag säger det.
Ja.
På min drömplats. Uppe i Näsviken, ute på landet. Det enda jag skulle önska var att det kom lite vårvärme. Om jag får önska något nu här.
Man får alltid önska sig, och det kommer. Det kommer komma.
Nej, men det gör jag. Det gör jag faktiskt. Ja. Jag gör det jag älskar att göra.
Och det märks. Både
privat och på fritiden. Alltså privat och i jobbet.
Och det märks på din energi, kan jag säga. Det lyser.
Tack. Ja, okej. Okay. Tack ska ni ha.
Tack att du tog dig tid, Bitten. Det var så fint att du faktiskt tog dig den här tiden och delade med dig av dina kunskaper till alla oss lyssnare och till mig och Erik också faktiskt.
Tack för att jag fick göra det.
Ja, tack.
Verkligen. Så tack för att du var med i podden, och såklart alla som tar del av det här. Sök gärna upp Bitten Jonsson och läs den här boken och ta del av den här kunskapen och allting vad det kan vara. Det finns fantastiskt mycket att lära sig där som gör skillnad. Så tack för idag.
Tackar.
Ha det fint. Have fun.
Yes. Ha det gott. Hej.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.